Välkomna!
Tack.
Katarina Segersten Larsson heter jag och har en ganska brokig bakgrund i offentlig sektor, så kan man säga. Och har sedan 10 år tillbaka ungefär, tillsammans med min man Jan, driver vi en typisk turistanläggning på landet. 50-11 ben måste man stå på då. Annars så funkar det inte riktigt om man inte är riktigt stor. Så det är min bakgrund i det här med hur jag ser på vad man kan som politiker göra och inte göra. Nej, och det gör ju att jag har fått lite perspektiv. Jag lever ju också. Jag trodde i min enfald att jag skulle kunna vara politiskt neutral. När jag släppte allt vad politiska uppdrag hette, det går inte alls. Det är fortfarande ett stort M i pannan på mig. Men jag försöker vara partipolitiskt neutral. Jag lägger mig alltså inte i debatten annan än att jag får smällen på morgonen när jag läser tidningen eller så. Men i övrigt så lägger jag mig inte i det hela. Jag har synpunkter. Och det är därför som det ser ut som det gör i det här. Vad jag ska prata om idag. Och det är onödiga utgifter för skattebetalarna. Hur klarar kommuner och regioners nödvändiga åtaganden i framtiden? Och det här är alltså inte ett partipolitiskt anförande på något sätt. Men det är ett politiskt på sätt och vis. När det gäller personalinvesteringskostnader till exempel. Så är det ju så att vi diskuterar väldigt ofta, både internt och externt och i media, tjänster. Man behöver fler tjänster och vi kan konstatera att i längre perspektiv så behövs det fler händer när det gäller vård och omsorg. Det kommer att behövas fler överhuvudtaget inom offentlig sektor i många sektorer. Men det är den så kallade välfärdssektorn. Den kommer att kräva fler händer om inte folk ska behöva sitta med en robotkatt i knät och någon annan som tvättar. Men ni vet, så. Så måste vi, och det mänskliga mötet är jätteviktigt. Ska det fungera i framtiden, då måste vi börja titta på hur hanterar vi de pengar vi har. Väldigt mycket diskussion om tjänster och väldigt lite diskussion om stora investeringar som har en driftkostnad. Och det blir så att det blir lite lätt en risk att det blir den här cykelställsproblematiken. Vi diskuterar cykelstället, en halvtjänst, och så släpper vi igenom 10 miljoner någonstans i en investering. Där måste man enligt mitt sätt att se det börja titta på hur använder vi alla pengar, alla resurser vi har. Men inte minst det här med investeringar. Det är lätt att se investeringar. Om man tittar sig omkring i Värmland så är det ganska många, vad jag tycker, ganska fantastiska skolbyggnader. Man har satsat mycket, väldigt mycket på att bygga skolor och de är moderna. Och då kan jag tänka, vad är det som har ändrat sig när det gäller sättet att undervisa de senaste 10-20 år sedan? Hur är det egentligen? Har man gjort några större förändringar? Eller är det så att man tycker att det är jättekul att göra en väldigt vacker och fin ny skola? Är det sen som man går in från politiken och ändrar förutsättningarna så blir det väldigt dyrt i sluttampen. Och det kommer att läggas tillbaka in i systemet naturligtvis. Jag kan se ibland att det är väldigt mycket arkitektkostnader. Det gäller att ha en projektering. Och en projekteringsperson får man ju säga nu, medan det är inte man eller kvinna, det går inte. Men i alla fall, en sån person som verkligen har koll på läget. Och då får man inte heller gå in under perioden framåt och börja ändra villkor, för det kostar pengar. Och de pengarna skulle kunna läggas någon annanstans när det gäller driften, vad de genererar så att säga. Så kan man ju också tycka att en gång i tiden, och det kan man ha synpunkter på, en gång i tiden så byggdes det, tror jag, 3 varianter av järnvägsstationer i Sverige. Så ligger den ut allihopa. Om det var en liten järnvägsstation eller om det var lite mellan eller en större. Man hade samma ritning överallt. Vi tycker de är ganska chicka idag. Lite trevliga och sådär. Men då kanske man tyckte att de var lite tråkiga. Men samma ritning, same same. Idag så finns det ingenting som är same same. Och det är väldigt mycket individualiserat utifrån vad man vill. Så kan man ju fråga sig om alla förtroendevalda och alla tjänstemän är medvetna och är så pass kunniga så att man kan vara med i en sån debatt och inte bli totalt nedslagen av vad de så kallade experterna tycker. Det där tycker jag man kan titta på och se vad kan man göra. Därför det man kan frigöra på investeringssidan, det kan man också, det som det genererar i driftkostnader, det kan man ju faktiskt omfördela till tjänster. Om det så skulle kunna vara. Vi har ett annat område som kostar väldigt mycket som man kan tycka är onödigt. Och man kan fundera på hur blev det så. Och det är skadegörelser. Enorma kostnader för saker som går sönder. Ungar som pangar rutor, graffiti, vad ni vill. Väldigt mycket handlar om att sanera efteråt. En del på grund av politiska beslut. Man kan se här nu över Sverige så har återvinningsstationerna väldigt mycket skräp. Därför att vi har den här kopplingen till plastpåse. Och nu slänger man vilt överallt. Och då ska det saneras. Annars så får man såna här roliga små djur som lite päls och lite otäcka i största allmänhet som springer runt. Det är ingen som vill ha. Så skadegörelse, det kan man också titta på. Då måste man faktiskt, enligt mitt sätt att se det, titta på bra exempel. Var har man lyckats? Hur kan man få en miljö att... Och då, vi ska inte ta extremfallet med Singapore. Men de har ju en... Alltså det är sådana böter om man slänger minsta lilla grej på marken. Så det finns ingen som gör det. Det är lite lika Norge och hastighetsbegränsning. Det blir så dyrt som man gör det inte. Vi har börjat diskutera att slänga fimpar. Men överhuvudtaget, att hur gör man detta så att man inte behöver städa hela tiden? Jag kan ju sådär parentetiskt säga att jag tycker det är lite märkligt att många av våra unga människor som är otroligt miljömedvetna, otroligt för ett bra klimat och jordens räddning, ni vet alltihopa det. När de har haft en stor samling ute, konserter och så vidare, så ser det ut som tredje världskriget har dragit fram av skräp. Så längre än så gick då inte engagemanget. Det kan jag tycka att man kan börja fundera på. Det här kostar väldigt mycket pengar. Var lyckas man med det här i Sverige? Vad kan man titta på? Orkar man ta till sig bra exempel? Det kan man alltid ställa frågor om. Ett annat område som kostar väldigt mycket pengar och så ligger lite diffust i budgeterna. Det är ju det här med, ja, nu byter vi chef, det var inget bra. Och så ut, och så kostar det några miljoner och så in med en ny. Samtidigt så kan den nya då direkt börja fixa en ny organisation. Och helst så ska man ju flytta också så småningom till någonting annat. Och så får man ju då... Ja, då har man ju visat att man finns. Det finns ju exempel på chefer som tar det väldigt lugnt i början. Hittar inte på en massa saker utan börjar känna av hur fungerar det här. De här människorna, fungerar de ihop? Blir det bra eller blir det inte bra? Och där kan man ju fundera på varför det ständigt ska organiseras om. Det här inleds ju med att några söker sig till något annat jobb. Vi har en ganska stor omsättning i nyckelpersoner som... hela tiden, eller nyckelfunktioner som hela tiden byter person. Och historien finns inte kvar. Ingen bryr sig, utan nu börjar vi ungefär som från början, noll. Och så får vi se vad vi bygger. Det här gör ju att man gör ju tabbar helt i onödan. Därför att man har ingen aning om historien. Och så börjar man då gneta och spara på vissa saker som man förbjuder, höll jag på att säga, inte riktigt, men nästan, förmiddagsfikat. För det drar vi in mycket pengar. Och så drämmer vi iväg en organisationsutvecklingsplan som kostar skjortan att få fram. Alltså den här bilden av hur man hanterar saker och ting. Att vissa saker, och då säger man att det är symbolpolitik. Ja, det är det ju på ett sätt. Men för mig är det fullständigt fel symbolpolitik. Alltså det är fel symbol om man tar bort kaffet, fikat. För att där ska spara in det som sen i andra sammanhang kostar väldigt mycket. En rekrytering av chefspersoner handlar ju om ett antal hundratusen direkt. Förutom all slags som blir i systemen. Som också kostar pengar. Som kan värderas. Så någonstans borde vi bli bättre på att dels att rekrytera rätt. Men också behålla personer som fungerar. Och då kanske man kommer in på en diskussion om lönesättning. Det finns ju ett system för att höja sin lön. Det är att ständigt söka sig till ett nytt jobb. Men vi har inte ett system för att gynna och premiera de som faktiskt är där och gör bra jobb. Det tycker jag att man borde diskutera mycket mer än vad man gör. När det gäller flytta av lokaler och så vidare så kan ju det bli väldigt dyrt. Nu är vi ju i en fas som är väldigt annorlunda eftersom vi har någon slags önskemål från en del håll att alla ska jobba hemifrån. Eller i alla fall så många som kan. Jag tror inte det är bra för människan som är en social varelse att ständigt vara hemma. Men man kan hitta kombinationer här och det gör ju att man kommer att frigöra ytor nu. Och här gäller det att få den diskussionen rätt så att man inte frigör så mycket ytor så att folk som egentligen borde vara på jobbet någon gång i veckan inte kommer dit alls. Det finns en grupp människor, det här gäller ju hela från 0 år och uppåt. En grupp människor, säg 10-15% som har problem med av lite olika slag men som inte gillar och mår inte bra i kontorslandskap. Som behöver ha sin fasta plats. Det kan gälla skolan, det kan gälla jobbet. Och vad vi gör nu det är att det, hela tiden så ändrar vi så att de här människorna som är då 10-15%, de läggs utanför systemen. I någon egen liten barack i värsta fall. Istället för att försöka se vad är det som kan vara bra för alla. Jag tycker att det här är ganska omänskligt som vi hanterar de människorna som har ett särskilt behov av att fungera. Och kan fungera utmärkt om de får de villkor. Det vill säga, flytta inte runt dem. Håll inte på med öppna landskap där det ständigt dessutom blir avbrott. Det är möjligt att det fungerade ganska bra för de här unga killarna, nördarna i Kalifornien, när de hittade på en massa saker och sitta med junk food och alltihopa. Okej, men för väldigt många människor är detta inte bra. Och då blir de så småningom utanför systemen. Och det har ett väldigt högt pris, både mänskligt men också ekonomiskt. Att man inte kan tillgodogöra sig alla, och de kan alltså inte jobba på det sättet. Så här borde man vara tydligare från både de fackliga organisationerna men också från anställda att säga, nej men nu mitt åt, nu lugnar vi ner oss lite grann. Behöver vi verkligen ha? Behöver vi flytta? Och då har jag ju lite, ja, det finns ju exempel både på det ena och andra stället, inte minst i Karlstad. Man flyttar runt som bara den hela tiden, åt alla möjliga håll. Och när man flyttar runt så är det ju inte bara en golvyta som man byter, utan det är alla ledningar, alla dragningar. Det är mycket. Det är väldigt många som tjänar mycket pengar på den typen av flyttningar. Därför att allting ska göras om så att det passar i de nya. Sen finns det vissa då som jag som är liksom dinosauriesläktet, så jag vägrar överhuvudtaget jobba på det sättet. Jag vill ha papper. De som säger att de vill ha papper, de är liksom lite konstiga. Och det kan jag ta ett tag till, tror jag. Det finns de som vill ha handfast. De vill ha sitt rum. De vill ha sitt bord. De vill ha sin telefon. De vill vara där. Och vi kan inte riktigt möta det, utan va? Är du inte modern? Du vet väl, du måste. Snart ska vi visa upp vår bank-ID och helst den mobila för allting. Och glatt går vi in i detta. Och så finns det en stor grupp av särskilt äldre eller lite funktionsnedsatta som fixar inte det här. Då blir de alltså helt utanför till slut. Jag tycker inte det är att hantera mänskliga resurser på ett bra sätt eller på ett optimalt sätt. För det finns ju i det här ganska mycket som har en prislapp på många sätt. Alltså när jag tog fram de här olika punkterna som jag ville prata om, så fanns till exempel upphandlingar. Det är en händelse som ser ut som en tanke när man börjar fundera på hur modern kan man vara, så att säga, hur up to date, när man tar en fråga som plötsligt är jätteaktuell i många sammanhang. Upphandling har ju varit ett av mina ämnen i Bryssel när jag har varit i regionkommittén och jobbat mycket med upphandlingsfrågor. Och det man kan se, det är ju att det finns ett regelverk, och regelverket handlar om att få ut så mycket som möjligt av skattebetalarnas pengar i form av att konkurrensutsätta, det vill säga göra en upphandling där alla får söka och så vidare. Men då måste man faktiskt veta vad det är man ska upphandla. Det är väldigt, väldigt bra om man vet kravspecen. Och där måste politiken och högre tjänstemän in. För annars så kan man ju göra bort sig ganska rejält genom att helt enkelt inte göra rätta viktningar. Är det pengarna som är det viktiga? Priset? Är det kvaliteten? Är det livscykelkostnaderna? Vad är det som är de viktiga delarna i en upphandling? Och jag tror inte att det är så jättemånga. Så det här är ju görtort, va? Det är ju ingen som tycker att det här är någon större politik. Så enorma pengar i ett sånt här område med offentlig upphandling. Det är alltså åtskilliga miljarder som upphandlas hela tiden. Och det är ganska mycket som då skulle kunna bli bättre. Är det då så att man har ett upphandlingsunderlag som inte har alla de här variablerna som man borde ha, då kommer man i sluttampen att få betala dyrt. Samtidigt är det ju så att man måste också ta en diskussion. Vad är det som är viktigt? Är det viktigt att man får kvalitet, att livscykelprocessen är så billig som möjligt i ett längre perspektiv, eller handlar det om att spara pengar direkt? Handlar det om, och det här kommer man ju in på det här med lokala, alltså alla vill handla lokalt. Grunden för upphandling handlar om att få ut så mycket som möjligt av pengarna och inte gynna på fel sätt. Det är naturligtvis inte så lätt som lokalpolitiker att säga, ja men du vet, det där företaget som kom därifrån, de hade faktiskt betydligt bättre. Jag har varit med om detta själv och vet traumat som blir när den som är lokal inte får det, för man har tänkt att man ska få det och sen inte får det därför man uppfyller inte kraven. Jag kan tycka ibland att företag borde vara, ibland kan de falla på skallkrav, eller jag säger fortfarande skallkrav, numera säger man ska. Men att man faller på skallkraven därför att man inte har gjort läxan. Man tycker man är så stor och bra så man kan allt, och så kan man falla på en enda liten paragraf därför att man inte levererat skallkrav. De är ju stenhårda. Du kan aldrig backa på skallkrav. De finns där av ett skäl. Och då tänker jag att det är viktigt att man, när man pratar lokala upphandlingar, att man också är medveten om att hela tanken med upphandlingen först och främst att få ut så mycket som möjligt av skattebetalarnas pengar. Men också att kunna få, inte bara lokalt, utan faktiskt få en marknad som är större än den lokala. Sverige är ett exportland. Vi måste alltså kunna exportera. Andra ska betala våra varor, tjänster och vad det nu är. Och motsvarande. Alltså det, går ju, det är kul med en lokal skinka, men det är inte säkert att man alltid vill ha en lokal. Man kanske vill ha prosciutto från Parma. Då, om man har det tänket att man bara ska handla lokalt, då tappar vi hela det här prospektet med att fram och tillbaka med frihandel. Och det är viktigt att notera det. Sen kan det vara jätteviktigt att man gör en upphandling som innebär att det lokala näringslivet är med. Eller att de lokala leverantörerna utav mat, vad det nu är, matslag, allt vad det är, också kan vara med och konkurrera. Och att man kan få det så att de kan överleva. Men kommer man över den här tanken om att man ska göra upphandlingar därför att man ska bara gynna det lokala, då tappar vi allt. Det lokala måste vara så bra så att de klarar konkurrens. Annars är det kört. Helt och hållet. Det är inte så kul att säga lokalt, men så är det. Så det handlar om många saker och kunskap om vad upphandling är för någonting. Och är det så att en lokal inte har fått ett anbud som man har tänkt sig, så blir det lite surt. Då får man stå för det. Till sist då, som jag tycker kanske är den viktigaste frågan egentligen, när det gäller hur man hanterar saker och ting. Och det handlar om kommunikation i vid bemärkelse. Ni vet att ibland så är det så att när det kommer nya chefer, och särskilt de stora bolagen, koncernerna i Sverige, så ska man ha en ny logga. Och just nu har vi två exempel på nya loggor som jag tar upp. Och det ena är Volvo, som satt av, jag vet inte hur mycket pengar, för att göra det här gamla märket som alla känner igen som Volvo lite mer slimmat. Det är ungefär det man har gjort. Jag garanterar att man betalt jättemycket för det. När man ändrar på en logga på det sättet, så ändrar man också hela systemet med papper. Allting där den har funnits ska ändras. Papper kan man då använda upp de gamla och sen ta in de nya kanske. Men det är inte det vanligaste, utan man ändrar allt på en gång. Ligger det på nätet så kan man ju ändra det utan att det blir en pappersändring. Men det kostar pengar. Den andra som var precis nytt här nu, det var Moälven. Så det gamla Moälven har blivit ett liggande M, lite så va. Sen finns det en kommun, jag ska inte säga vilken, som ändrade ett jättesnygg logga till något helt annat som alla undrar vad för och är det där egentligen. Och det kostar pengar. Och då måste man, när de här frågorna kommer ifrån kommunikatörer, informatörer, allt vad det är, när de kommer, så måste man ha så pass mycket is i magen som man ställer frågan, och varför ska vi ändra för? Det finns idag undersökningar som säger, har man ett varumärke som man har haft en väldigt lång tid, så vet alla det, då ska man inte ändra på det. Har man en logga som alla känner igen, låt bli den. Låt bli den. Därför den ger inte annat än att folk börjar, ja, man ger jobb till de som jobbar med det. Men i övrigt, nej, det är inget speciellt bra. Så det där borde man titta på betydligt mer. När det gäller kommunikatörer så kan det ju låta som att jag börjar grina till mig ordentligt när det gäller hur många vi har. Men det som har hänt är att journalistkårens antal har gått ner och kommunikatörernas har gått upp. Många kommunikatörer kommer ifrån medievärlden som journalister i botten. Men en hel del av dem har också blivit aktivister. De kör sina egna race liksom, och politiken har backat undan. Har du så här, alltså i Värmland har vi någonstans, Karlstad kommun har just nu någonstans mellan 30-35 kommunikatörer. Och det ska vi gå igenom hela, sen kan vi dubbla det ungefär med länet, och då är det bara kommunsidan. Sen har vi regionen, och sen så har vi alla projekt som har sina kommunikatörer. Jättemycket folk som är kommunikatörer. Behöver man ha det överallt? Om vi har heltidspolitiker en masse, för det har vi också på vissa håll, som borde egentligen ta betydligt mer av kontakten med väljarna än vad en kommunikatör ska göra. Är det här rimligt? Jag tycker inte det. Dessutom ser jag som en enorm fara för demokratin om man lämnar över till kommunikatörer att driva frågor. Eller att de har sin egen liten variant om vad de har lust att göra. Och politiker kan backa undan om man lyssnar. Alltså vi behöver många bra, oberoende journalister som är kunniga och som kan ställa följdfrågor. För så är det inte idag. Alltså jag tänker ibland, men kära värld, vad tog följdfrågan vägen? Ingen ställer den. Därför man kan inte. Så vi behöver, för att demokratin, det här öppna samhället som vi vill vakta, och tycker och värna, alltså, som är så viktigt. Och det här med öppenhet, inkludering, ja, men då måste man faktiskt ha kunskap hos de här journalisterna så att de kan ställa rätta frågorna och inte låter en del komma undan och klämmer dit andra och så vidare. Det här är superviktigt för demokratin, och det måste också politiken göra någonting åt det. Så frågan är ju då, hur ska man hantera det här? Ja, man måste ställa frågor. Både som hög tjänsteman och som politiker. Man måste ställa frågor. Man måste våga ställa frågor. Är verkligen det här nödvändigt? Eller ska man bara backa undan och leva på sociala medier och inte ha någon som helst direktkontakt med väljarna? Jag tror att vi behöver kontakt av olika slag. Vi behöver allting av det här. Men frågan är hur balansen mellan de olika kan det. Om man kan lära sig av andra och inte ständigt ha en egen modell för allting i varenda kommun eller vad det nu är. Om man kan lära sig rakt av, för det finns bra exempel, spar man väldigt mycket pengar, kan jag säga. Jättemycket. Så att ställ frågorna, ligg på, undvik cykelställsproblematiken och diskussionen. Då kan man spara pengar. Tack.